De ville be för mig att jag skulle bli frisk. Att det är fel med de här tankarna. Att Gud ska ta bort det där onda i mig.
Du lyssnar på Störst av allt är väl ändå kärleken. En dokumentär om andligt våld i den evangelisk-lutherska kyrkan.
Mä sanoisin, että raamattu on mun mielestä niin kuin harvinaisen yksiselitteinen tässä. Ei homoseksuaalisuus sinänsä ole synti, vaan homoseksuaaliset teot, seksisuhteet samaa sukupuolta olevien kesken on syntiä.
Synti on kansakuntien häpeä!
Att på grund av någonting som du är så har du ingen chans att komma till himlen. Och du kommer att brinna i helvetet. Jag har svårt att förstå att hur kan man säga så till en annan människa.
Jag har ju försökt leva i det där heterosis-normen. Jag har försökt ändra mig så att jag skulle duga, att jag skulle bli accepterad. Jag skulle inte bli kallad för sjuk eller satans partner eller vad som helst.
Kränkningar och omvändelseförsök i Guds namn. Både samhälle och kyrkan kräver en tolerantare människosyn, men det finns religiösa personer som har svårt att ändra sig. Det finns en stark motkraft i de bokstavstrogna som inte kan se homosexualitet och en icke-binär könsidentitet som annat än synd. En hurdan kamp är det att jobba för en mer tolerant kyrka?
Jag är Ivanainen, en förälder i en regnbågsfamilj, gift med en härlig fru och sen har jag en vuxen dotter.
Anni är diakon i Esbo svenska församling. I sitt nuvarande jobb har Anni bland annat hand om regnbågsfrågor och styr upp regnbågsverksamheten i församlingen.
Här håller jag på att göra mina slides färdiga. Jag jobbar med regnbågssaker i församlingen. Det är någonting som jag kunde inte tänka mig att jag skulle kunna göra.
Anni har skrivit en bok om andligt våld och jobbar aktivt med att förändra kyrkan inifrån.
Jag har valt att komma ut med mina erfarenheter och mina känslor och rädslor. Det är det där som jag är kallad för att göra. Och jag tänker inte mig som en förebild, men jag tänker mig att jag är ansikte för det. Att det är möjligt att man kan ändra saker även inom kyrkan. Jag som hör till könsminoriteter och jag som är icke-binär, så det där sättet som människor talar om oss säger och visar att vi inte hör till om vi inte vänder oss till det där könsbinären, vilket som är ju omöjligt, för jag är ju född så som jag är. Jag kommer från ett andligt hem. Mina föräldrar har varit jätteengagerade, speciellt mamma, i församlingen då när jag var liten. Redan rätt så liten som jag var så jag märkte att jag passar inte i det där. Så den boxen som vuxna berättat hur det ska liksom se ut i livet, att bilda familj och sen allt annat var synd och äckligt och sjukt. Att fast hemma hos oss så talar inte mina föräldrarna på det viset om andra människor, men att ändå de var med i det där samma församlingen och jag visste att liksom de umgick med dessa vuxna som talade så där illa.
Att tala nedlåtande, kränkande och begränsande är former av andligt våld som många regnbågspersoner utsätts för. Inte bara av församlingen utan även av den egna familjen.
I värsta fall är det så att familjen helt och hållet förnekar sitt barn, att alla kontakter bryts. Och det var det där orsaken också varför jag blev tyst med mina tankar. Jag vågade inte berätta åt mina föräldrar, för jag var så rädd för det, att när jag har sett och hört hur det blir i familjerna.
Annie växte upp på 1980-talet. Då hade samhället långsamt börjat ändra inställning till homosexualitet. Men sexuella minoriteter och könsminoriteter var ingen man fick någon information om, varken i skolan eller ännu mindre i församlingarna. Då Annie var i högstadieåldern flyttade familjen till Esbo. En ny start med ett nytt högstadium och en ny församling gav henne hopp. Skulle Annie här hitta en gemenskap där hen kunde känna sig accepterad?
Jag hade sådana high hopes att när vi flyttade hit att det skulle vara lättare, men det var åtminstone inte för mig. De där få gångerna som jag försökte tala om mina känslor till någon, så var det ju så att det var inte direkt så där att genast skulle någon säga att du är äcklig eller något sånt, utan att det var mer åt det hållet att okej, men det här kan vi bota om. Vi kan be för dig och Gud kan hela mig. Det är en hetero. De använder ju inte det här ordet heterosexuell, utan att en frisk flicka, kvinna. Det kändes ju så att här är nu någonting som inte stämmer, för liksom jag kände mig helt hel som Gud har skapat. Och sen de här vuxna som var där med mig, så tänkte jag att det är sjuka tankar och det är djävulens tankar. Och
attityderna har förändrats sedan Annies barndom. Men inte ännu heller idag får regnbågsflaggorna vaja fritt.
Finlands nationalmuseum i Helsingfors råkade ut för illdåd då museets Pride-flagga stals.
Lovisa, Prides Pride-flagga förstördes i år igen.
I Pedersöre har de Pride-flaggor som hissats vid kommungården blivit stulna efter att de hunnit vaja i ungefär en timme.
Under Pride-veckan så hände det så att Jag var med i sådan diskussionstillfälle där jag talade om mina erfarenheter om andligt våld och mina tankar kring det, att vad det borde liksom ändras här i kyrkan. Vi var flera där som talade om det här. Det var en paneldiskussion, och efter det, när jag gick sen till bilen, så det var en person som började följa mig och ropa. Jag kommer från Satan. Att om man lever i synd, så det liksom gäller att det är liksom döden som är följden av det. Det hände faktiskt två gånger under den här Pride-veckan till mig. Det är det där verkligheten. Det är inte bara det att någon skriver någonting elakt eller någon vill ändra oss i och med att be för oss, utan att det är liksom en faktum är det att det är en riktig hot för våld. Och det är det som jag är orolig för, att kyrkan, speciellt kyrkan, borde ju vara ett ställe där det är tryggt att vara för alla.
Trots sina traumatiska upplevelser av andligt våld och omvändelseförsök beslöt sig Annie för att studera till diakon. Hen jobbade i närmare 20 år med socialt arbete, men utanför kyrkan. Hen kände sig inte välkommen där.
på många sätt var det tungt att studera till diakon. Men å andra sidan så hittade jag sen regnbågsmässor i Berghäll församling. Och de var jätteviktiga för mig. Jag gick inte regelbundet, men att det räckte till att jag ens visste att det finns möjligheten till det.
Att vägras välsignelse eller bli utsatt för kränkningar är tyvärr sånt som regnbågspersoner kan utsättas för under gudstjänst. För att inte behöva vara rädd för diskriminering ordnas de här så kallade regnbågsmässorna.
Om man istället för nattvarden vill ta emot välsignelsen så går det bra. Man sätter den ena handen på den andra axeln så vet vi om man välsignar istället.
Att det faktiskt finns sådana församlingar som ordnar mässor till regnbågspersoner och visar att vi har likadan rättighet till tron och samvaro och vi accepterar det.
Berghälls församling i Helsingfors var den första församlingen i Finland som välkomnar regnbågspersoner. Det skedde kring millennieskiftet och gav Annie hopp. Idag har de flesta församlingar regnbågsverksamhet. Och då Annie hörde om en diakontjänst i Esbo svenska församling där regnbågsfrågor ingick i arbetsbilden beslöt henne att söka jobbet och fick det.
Jag brukar säga att jag blev myndig diakon när jag tog, eller när jag sen hittade arbete i Esbo samfällighet, att det var 18 år efter jag blev färdig. Att jag får vara det som jag är också då när jag arbetar.
Annie har studerat vidare och skrivit en magistersavhandling om regnbågspersoner inom evangelisk-lutherska kyrkan. Speciellt personer som är icke-binära, som faller utanför könsnormen, är osynliga och möter mer diskriminering.
Tyvärr är det så att vi som jobbar med de här sakerna och vi som själva är regnbågspersoner, så vi vet ju att det fortfarande finns mycket, mycket andligt våld och omvändelseförsök.
I och med sin forskning och sitt arbete för en inkluderande kyrka sitter Annie med i nämnden för likabehandling som styrs av kyrkostyrelsen. I och med sitt uppdrag ska Annie nu träffa biskopen för Borgå stift, Bo-Göran Åstrand, för att diskutera regnbågspersonernas ställning inom kyrkan idag.
Hej. Hejsan.
Ska vi hoppa upp och hitta oss
ett rum? Jo, passa bra. Ja. Du får leda oss.
Jag tänkte att vi åker dit upp till 6:e våningen. Där finns flera rum som vi kan välja på, lite beroende på vad.
När jag jobbar som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling så blev jag uppsökt ett par gånger av några ungdomar, regnbågspersoner, som ville tala med mig. Och det som särskilt blev en ögonöppnare för mig var när en av ungdomarna såg mig i ögonen och ställde den här frågan att finns det rum för mig sådan jag är här i Jakobstads svenska församling? Och den där frågan den grep mig, därför att jag tänkte att så här ska det väl ändå inte vara att man måste fråga att finns det rum för mig i den här församlingen. Det borde vara en självklarhet. Och som biskop så vill jag säga att det där att jag vill arbeta för tillsammans med våra anställda i Borgå stift att det ska finnas rum för ungdomar och framförallt att de ska få vara där som hela människor.
Det är ju sårande, det är jättesårande om man blir så där nästan accepterad men att inte helt och hållet som en människa.
Och där använder du det här ordet hel människa. Jag tänker så här att när jag ser det då liksom ur den kristna trons synvinkel och ur Bibelns perspektiv så Gud skapar ju ingenting annat än hela människor. Det här betyder också för mig att församlingen är inte hel förrän också regnbågspersonerna ryms in i församlingen. Först då kan vi tala om en hel församling. Därför att då har vi rum på riktigt för det här för alla skapade människor.
Det var fint. Faktiskt märker att han uppskattar det där arbetet som jag gör och som vi alla gör i församlingarna för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Det är det som ger trygghet. Så det är en stor sak.
Efter träffen med biskopen blir jag fundera på kyrkan och dess människosyn. Vi får så ofta höra om det negativa och hör sällan om hur man jobbar för en mer tolerant kyrka.
Nå, hej, nu kommer jag. Nu borde jag vara just där om 2 minuter.
Just det, jag bara. Jag kommer emot på parkeringen.
Anni är idag i Olars kapell. Hon ska tillsammans med kyrkoherde Kira Ertman planera gudstjänsterna inför jul.
God morgon, ursäkta att jag blev sen.
Ja, ingenting, Kira kom just också där.
Hej. Här, nu i den heliga timman, ser vi mot himlens höjd.
Jo, det låter bra.
Änglarna ger oss hopp och tro.
Kira Ertman uppskattar Annis arbete mot andligt våld. Hon har själv fått stå ut med en hel del kommentarer som kvinna och kyrkoherde i församlingen.
Att folk säger att du kommer att brinna i helvetet eller någonting sånt, så det är ju liksom grövsta möjliga formen av våld. Att på grund av någonting som du är, så har du ingen chans att komma till himlen. Och du kommer att brinna i helvetet. Jag har svårt att förstå att hur kan man säga så till en annan människa. Samtidigt tänker jag att nu är ju Annie jättetuff när hen orkar. Jag har tänkt en hel del på det där döm inte för att ni inte ska bli dömda. Och jag tänker mig att när det är frågan om vuxna människor och vuxna människors liv, så det är ju inte vår sak att döma på riktigt. Utan var och en ska få vara den man är. Och det är väl det som Annie kämpar för. Att alla ska få vara sådana som de är. Hen gör ju mycket i sociala medier och annars också liksom lyfter fram minoriteter och minoriteters ställning i kyrkan.
Hur skulle du säga att det andliga våldet ser ut idag?
Jag har ju inte blivit utsatt i samma utsträckning som de här minoriteterna naturligtvis.
Men du har blivit utsatt?
Nu har jag ju blivit utsatt för de där ifrågasättningarna om kvinnor som präster. Och har nog fått höra det där att inte kommer jag heller till himlen för att jag är präst och kvinna. Så att nu upplever jag ju definitivt att det är en form av andligt våld. Definitivt. Men andligt våld är ju så mångfacetterat på något sätt, tänker jag med. Att jag menar, och de som sysslar med det är ju lite som med mobbning. Att det kan vara så finstilt på något sätt att man säger inte hej, man lämnar utanför, man ignorerar. Och sen är det ju så svårt att ta tag i det. Att hej, du sa inte hej till mig på morgonen. Är det andligt våld? Och i längden är det ju det, att när det sker upprepade gånger och det är så tydligt att man pratar med vissa andra men inte med en person eller vissa personer som fyller något, vissa kriterier. Men sen tänker jag mig att den formen som Annie och andra minoriteter har utsatts för med hatbrev och till och med direkta mordhot har jag hört talas om och så det är ju liksom i en klass för sig själv sen igen.
Hur tänker du då när någon kommer med ett bibelcitat för att direkt kränka en annan människa och när du vet att det här förekommer i din kyrka?
Jag suckar ju djupt För det är ju ofta liksom väldigt lösryckta situationer. Att jag vet inte riktigt varför man ska läsa Bibeln så, och speciellt Gamla testamentet så ordagrant just på den här punkten. När man i många andra avseenden har liksom förstått och accepterat det där att vissa texter speglar sin egen tid. Jag försöker leva enligt det där att största av allt är kärleken och att skapa en sån stämning i min kyrka, i min församling då, att alla är välkomna. Och jag tänker mig att som kyrkoherde har jag faktiskt kanske makt i den här frågan på det sättet att det är jag som på något sätt sätter det där exemplet, att hur bemöter jag alla människor?
Vad känner du har för makt och ansvar gentemot kollegor som tänker annorlunda? Du har kyrkoherdar som inte accepterar hbtq-personer och som där det förekommer andligt våld ganska öppet liksom i gemenskaper än inom kyrkan. Vad tänker du här?
Jag tänker mig att min roll är ju att leda min församling och där ser man ett exempel på att hur man kan leda på ett annat sätt. Leda en församling så att man öppet visar att alla är välkomna, vi har öppet regnbågsarbete och vi är liksom tydliga på den här punkten. Sen är det ju lite det här att det är en långkörare den här diskussionen och jag har svårt att tro att någon enskild kollega skulle ändra sin åsikt kanske bara på grund av det som jag säger. Men samtidigt tänker jag mig att inte kan man ju ge upp heller. Att man måste ju liksom våga prata om de här sakerna och våga säga.
Jag har nog haft kontakt med min familj hela tiden under åren, för jag har ju inte berättat åt dem att vem jag är före jag sen var 40. Och då märkte jag att jag blir accepterad. Men det där rädslan för att bli oaccepterad eller bli utanför var så stor att jag vågar inte berätta. Jag har nog sen efteråt diskuterat med min mamma och pappa. Och de vet ju och de sa också att tiderna var sådana då. Att de visste inte något annat. Att de har ju lärt här under åren. Och de har ju ändrat sina tankar. Och de är lyckliga för det. Att de har fått lära nya sätt att tänka och tolka Bibeln. Och ja, de var lyckliga. Det var härligt tillfälle, vår bröllop i Berghälls kyrka.
Vi är ju gift här med min fru. Och det väcker känslor, den där pirrande känslan att alla våra närmaste var där. Det hände här, så det hade ett stort betydelse. Kyrkan fylldes med ljus. Och jag tänker att det är Jesu ljus, det är Guds ljus. Och det är accepterande kärleksljus. Vi var älskade och accepterade så som vi är med min fru. Och alla ville vara med och dela med oss den där dagen av kärlek. Så det finns inte ens ord att beskriva det där hela sakerna. Det var någonting som jag inte kunde ens tänka mig att vara sant då när jag var liten eller ung eller till och med som vuxen när jag växte. Så det där. Vi hade Metallicas Nothing Else Matters. Så det var fint. Det kommer jag ihåg, den musiken, det kommer jag ihåg i min kropp. Att vi hade möjlighet att ha sån där musik som på riktigt beskriver oss som ett par. Det var häftigt. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Jag försöker vara den personen som jag skulle själv ha behövt när jag var liten. Nej, jag hade inga ansikter. Jag visste ingen. Jag visste inte ens att det är möjligt. Det berättar mycket att det har hänt rätt så mycket ändring inom kyrkan.
Du har hört dokumenterat om diakon Anni Ivanainens kamp mot andligt våld och hennes arbete för en inkluderande kyrka. Tack till kyrkoherde Kira Ertman, biskop Bo-Göran Åstrand och diakon Anni Ivanainen. Jag heter Annika Sylvin Reuter, för ljuddesignen stod Mike Grönros och producent för programmet är Sandra Wikstrand.